I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Typ efter ett mästerskap blir man alltid sjuk.
Ja, men exakt så är det. Man håller sig levande. Man tänker, jag bryter snart ihop liksom, men man håller sig levande hela vägen in och mår bra liksom. Och sen så bara, ja.
Vi behöver säsongen rullande.
Ja, exakt. Ja, det ska aldrig ta slut. Man ska bara vara på tårna hela tiden.
Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Då är panelen samlad för sista gången i år för att göra någon form av bokslut, även om allt inte riktigt är slut ännu. Vi har ju ÖIS och Utsikten kvar i sina kval och en del Europaspel. Men hur det går där och allt runt om det kommer ni såklart kunna följa på gp.se/sport här närmaste tiden. I podden som sagt så rundar vi av säsongen redan i det här avsnittet. Innan vi gör det så ska jag ställa fråga till er. Orkar ni upploppet också? Så vi har ju några veckor kvar av den här otroliga hösten.
Ja, det är klart att vi är. Jag tycker att det känns ganska sjukt att serierna är slut faktiskt. Det har gått så himla fort, speciellt på slutet här.
Hösten bara rusade förbi verkligen. Det känns inte så länge sedan som man stod där på Valhalla och det var de här första träningarna.
Oj, du backar ända dit.
Ja, men faktiskt. Alltså, jag tycker det, nej, men jag tycker hela säsongen, jag tycker livet går så jävla fort hela tiden nu. Så, och en säsong, alltså, man följer ju verkligen... Alltså det är de här hållpunkterna, liksom första träningen, första
kuppen,
premiärerna, sommaruppehåll, alltså det, och så spurten. Och så är spurten över nu, liksom, även om vi då som sagt har ÖIS och Utsikten kvar. Men det är klart att vi orkar, men lite touch på reservtanken är det.
Men jag tycker mer det känns som att, alltså, jag minns inte någonting egentligen som har hänt innan, vad blir det, typ september. Utan det känns som att det var de här 10 omgångarna kvar när Göteborg gick in i det där, att det levde på alla håll och kanter liksom. Det är vad som får plats i min minnesbank. Vad som hände i somras, jag har ingen aning.
Nej, men jag kan hålla med dig där, verkligen. Det är som att man delar upp det i etapper typ. Det är verkligen så.
Jo, lite. Ja, det har hänt lite för mycket att allt ska kunna tryckas in. Annars brukar jag ha faktiskt bra minne, framförallt på saker som är långt tillbaka.
Ja.
Men numera, nu försvinner ganska mycket av det som händer i närtid.
Det är ju faktiskt så att det har varit spännande kring alla lag som vi har bevakat också.
Ja,
oerhört de här sista 10 omgångarna då, som jag har sagt många gånger, på alla håll och kanter. Det är det jag menar. Liksom. Det känns som att liksom, vad fan som hände i somras och våras, det vet det fan. Det var en jävla höst här i fotbolls Göteborg i alla fall, den saken är klar. Vi ska runda av det som sagt. Vi ska prata om guldfinalen nere i Malmö. Vi ska prata om ÖIS som tog sista chansen och Utsikten som räddade sitt allsvenska kval då. Vi ska prata om IFK Göteborg som klarar sig med nöd och näppe undan kval, och vi ska avsluta med en svenniskala som ska spänna över säsongen. Men jag säger som jag brukar säga här i början, är det någon som har en spaning?
Och nu är vi där igen att jag hade någon jävla spaning men jag glömmer bort
nej,
det.
Kan
jag
kan inte köra den
nej, nej, jag vet. Nästa säsong så ska jag ska skriva ner.
Nästa säsong då jävlar.
Ja, då nej men okej, där är en spaning som jag kommer ihåg men det är inte den jag egentligen. Men jag tycker det är lite anmärkningsvärt att Malcolm Moensa, jag tror det var fjärde gången han blev degraderad från Superettan nu när J. Söder åkt ur. Han är liemannen för de lagen han kommer till. Alltså, han
vilka åkt, har du de fyra?
Gais två gånger tror jag. Ja, i och för sig 2012 var han väl med och då var det ju ur allsvenskan ner till Superettan. Sen var det ju Gais då 2021, sen har det varit Dalkurd. Nyligen, han har väl varit med, ja, han har varit på fel sidan när Gais och Dalkurd liksom. Han har varit på förlorarsidan varje gång, sen nu J. Södra här att han åker ur också. Så.
Vilka värvar han till nästa säsong?
Vem vågar? Ingen vågar värva Malcolm. Nej, men han är ju skön snubbe så jag tycker synd om honom för det är en fin kille liksom. Men nej, han har jävla olycksamulett alltså. Mm.
Jag hade en spaning men den föll tyvärr i med guldfinalen. Vet ni, den hade varit rätt bra så att hade Elfsborg vunnit, vet ni vad som hade varit det säkraste kortet i så fall om man hade velat vinna allsvenskan 2024?
Säkraste kortet?
Ja, för att vinna säkraste draget för att vinna allsvenskan 2024. Om nu vill säga att Elfsborg hade vunnit den här guldfinalen så de hade blivit mästare i år.
Och det var en knepig fråga.
Det var det verkligen.
Men vad gjorde Häcken 2022? De hade en ny inmarsch. Vad gjorde Elfsborg 2023? De hade en ny inmarsch. Så skulle man vinna fotbollsallsvenskan 2024, då skulle man satsa på Kraften som en ny inmarschlåt. Nu blir det inte så. Så att, med det föll spaningen.
Jag hade ändå tackat och tagit emot om de kunde göra en ny låt faktiskt. Jag tycker inte den var
vilka?
Elfsborg.
Igen?
Den
är ju för fan ny.
Ja, men vad tycker du om den då? Jag tycker inte att den är toppen.
Ja, den är hyllad.
Ja, alltså, jämfört med det de hade innan är det ju ett klart lyft, skulle jag säga i alla fall. Eller?
Ja, jo, den glömde man bort rätt så enkelt. Ja. De hade senare, och det är ju tecken på att den inte var så bra. Den här sätter väl sig lite, men jag tycker de har ju kört den i andra sammanhang. Alltså, de har väl haft den låten på arenan liksom, i andra sammanhang. Så, för mig blev det också lite så här som att de valde någon mellanväg. Mm. Men den funkar väl. Liksom. Men det finns ju en radda som är bättre. Det
men den har ju inget lyft. Liksom. Det kommer inget lyft. Man känner inget power. Det finns så andra många lag som har så mäktiga låtar.
Ja, så är det ju. Men du och framförallt Besseling var väl naturligtvis lyrisk över det här. Att den levde sig in i någon första halvlek.
Så ja, alltså den bara klacken sjöng ju vidare den 10 minuter, en kvart. Nu lägger du inte detta på mig. Va? Det var Besseling som var otroligt lyrisk över att klacken fortsatte. Jag gillar den och jag tycker det är liksom lite tvärt emot det. Det är sant att när de klämmer i på refrängen där, att det tycker jag. Det lyfter mig lite grann i alla fall. Jag gillar ju tjej Ida Redig också, Häckens där. Det fick jag ju skit för när vi diskuterade det, Filip, med Linus här. Ja, men den tycker jag, jag gillar Häcken. Den passar bra både för dam och herr där liksom. Och det är en fin sång helt enkelt.
Ja, det håller jag faktiskt med om. Och där det är flera lag nu som har fina inmarscher. IFK Norrköping där, Krunegårds gillar jag också väldigt mycket. Och ja, Blåvitts och Hammarby. Så alltså, det är många som har bra nu. Men jag vet inte om det är något lag som kommer ha någon ny till nästa år. Gais har väl snackat lite om att även om Gårdakvarna skit kanske inte är den som de går in till så har man ju sett surret i rätt många år att de skulle ha någon ny. Så då hade det blivit SMG guld för Gais 2024.
SM-guldvarning på Gais då.
Om Elfsborg då hade vunnit. Men nu blir det ju en icke-sak här istället.
Men en topp tre garanti om de byter inmark. Det kallar du bjuda Gais-supportrarna på.
Ja, exakt. Ja, nu spänner de bågen.
Frågan är vad Utsikten hade svarat med för låta.
Ja, just det. Ja, herregud. Tänk så. De har ju någon, men jag vet inte vem som har gjort den låten. Men jag har hört den, va? På...
Ja, men de har lagt sin måljingel framförallt. Det var Lagött, va? Det är väl den
de
sjunger.
Ja, men den har de inte som inmarsch.
Nej, men
ju...
som mål.
Ja,
det var alla göttet.
Ja, jo, det är ju det.
Det kommer ju varje gång när vi är mål.
Ja, det
har jag för mig.
Jo, men det stämmer nog.
Har du förträngt det eller du måste ha sett?
Ja, jag vet, men fan, ju som sagt minnesbanken, det är överfullt där nu. Men den här inmarschen får ta reda på vem fasen det är som har gjort.
Fan, du har följt Utsikten här nu i 8 år och du har missat deras inmarsch.
Det är ett tecken på att det inte är toppen i alla fall.
Katte var någon stark dänga om du har missat den. Ja,
det är
jävla
lite
matcha,
trallvänlig alltså. Men ändå lite, ja jag vet inte. Ja, det sätter sig inte. Ja, men
nu är du en grop, Filip, så ja, sluta gräv.
Ja, vi släpper det här.
Okej, det var spaningarna. Vi ska gå vidare till vårt första ämne. Det är ju givetvis då guldfinalen på Eda Stadion. Malmö FF är svenska mästare. Först och främst, är de värdiga mästare, tycker ni, vann rätt lag? Jag ställer frågan för att de hamnade ju för fan på exakt samma poäng, och det skilde ju liksom ett mål, så att för en gång skulle kan man väl prata om det här liksom, var det rätt lag som vann?
Ja, det är klart att det är det suraste tänkbara sättet att förlora på för Elfsborg, på målskillnad på det sättet, och just att det blev på en straff också. Det finns ju inget värre sätt. Men om man ska se till lagen i sig, så tycker jag att Malmö är värdiga vinnare, för de ska ju vinna Allsvenskan, så är det ju bara.
Ja, värdig. Jo, alltså är du högst upp i tabellen, oavsett om det är med ett måls skillnad eller vad fasen det är, så är man ju någonstans, då är man ju värdig vinnare. Men jag tycker att det blev blekt sett de säkert på. Jag tycker den straffen är feldömd. Jag tycker Elfsborg borde ha straff. Alltså jag tycker faktiskt att, jag gillar inte att prata om domar, men här, i det här fallet, med den digniteten på den här matchen, tyckte jag bara det var tråkigt att det blev en sån situation som liksom avgjorde det. Men över hela säsongen så har väl Malmö kanske ändå varit lite mer stabil. Jag tycker Elfsborg svajade lite mer här i höst liksom.
Mm. Jag landar väl, när jag resonerar med mig själv kring det, att alltså, hade Elfsborg vunnit istället, så hade jag absolut inte haft något emot det liksom. Och nu vann Malmö, och det går ju inte att ha något emot laget som vinner, eftersom de faktiskt vinner. Så att någonstans är det väl att det var två värdiga vinnare egentligen, om man är tvungen att separera dem på något sätt. Och den här marginalen, den är ju sensationellt liten liksom. Det är ett mål det skiljer på. Och det man kan säga, om jag ska säga någonting då, till som försvagar och som gör att Malmö förtjänade och Elfsborg kanske inte skulle haft det, ja, men då var det väl att Elfsborg inte klarade att vinna mot Degerfors hemma på Borås Arena, när de har liksom, vad heter du som har spelat tennis, Filip, matchboll och smash och liksom framme vid nätet och ja, allting liksom.
Upplagt.
Ja, exakt. Och inte klara det liksom. Och klarar man inte det, man kan inte besegra näst sämsta laget i Allsvenskan på hemmaplan när guldet är på spel, då kanske man inte ska vinna guldet heller. Det är väl lite där jag landar.
Ja, jag köper det inspelet faktiskt. Det var, alltså är du ett mästarlag, då ska du palla den pressen. Det finns några gånger lag som har varit med i striden hela vägen in, men som har gått bort sig där. Jag minns ju Blåvitt där, kommer du ihåg Tom Pettersson hade någon miss mot HBK?
Ja, mot Halmstad, just det.
Ja, det var också någon sån där Blåvitt i alla fall hade ett jätteläge att skaffat sig för
2015.
Ja,
var det.
Precis. Ja, så det blir, och ofta, det är så jäkla små marginaler liksom, så ofta blir det där som avgör. Men naturligtvis, som Sanna sa, alltså det går ju inte att förlora det på ett mer smärtsamt sätt.
Mm. Nej, men straffen där, jag hade med det som en punkt här faktiskt. Du tog ju upp den, du tjuvstartade ju lite på den diskussionen där, för att det var en del av debatten ramlade ju ner i det efteråt. Och Glenn Nyberg då, var det rätt att det sportsliga fokuset efteråt hamnade på Glenn? Vad tycker du, Sanna?
Alltså det är svårt såklart. Jag kan förstå dig, Filip, och alla andra som tycker att det kanske inte borde varit straff. Det är ju 50-50 någonstans där. Och sen så händer det ju en situation efter den straffen också, som man kan diskutera om det skulle varit straff. Den situationen med Niklas Hult, om ni vet vilken jag syftar på.
Ja, när han trycker, Hult trycker ner Kiese Thelin. Ja, det var väl i och för sig utanför, va? Men det är frilägesutvisning, definitivt en diskussion där. Ja. Exakt.
Men man kan ju alltid diskutera sånt här såklart, och det är ju supersvårt. Och man kan även diskutera Per Frick i början av matchen där, det var väl typ i minut 1, minut 2 eller någonting, bara när han blev avdragen tröjan, om det skulle varit någonting eller man kan diskutera sånt här hur länge som helst. Det är svårt.
Ja, jag tycker det, till skillnad från dig, Filip, att det var straff, för att går du med dobbarna där liksom, då hindrar du honom från att skjuta, och jag tycker att han kommer med dobbarna rakt ut där liksom, så att jag har inga problem med att han blåser straff där. Jag har heller inga problem med att man blåser straff i en viktig match om man anser att det är en förseelse. Det tycker jag snarare liksom är bra domarskap. Jag gillar inte det här liksom snacket att nej, men man ska inte låta domaren avgöra, men vad fan, då låter man ju det fula spelet avgöra. Däremot håller jag helt med om att det skulle kunde borde varit straff på Per Frick när han sliter av han tröjan där. Det var en bizarr situation efter några minuter. Nu såg uppenbarligen Glenn Nyberg inte den situationen, och då kan han ju inte göra så jävla mycket åt det. Då är det ju inte fegt eller fel eller något då, hur man nu ska ha det, om man åter vill ha VAR exempelvis. Det vill vi ju inte. Inte de flesta i alla fall. Nej. Så att ja. Då landar jag lite liksom att ja, men det här är fotboll liksom. Det här är inte så jävla mycket att tjafsa om egentligen. Det här är fotboll, och någonstans i den enskilda matchen så var väl också Malmö FF det bättre laget. Det var de som matade fram fler situationer. De hade mer boll, de hade fler chanser, de hade fler halvchanser. Så att nej, jag köper inte riktigt Elfsborgs gnäll på domar, som ju ändå var på en ganska, jag menar, tänk bara om det varit ett annat lag som hade råkat ut för det här liksom. Jimmy Thelin sa ju ingenting om det i vanlig ordning. Andreasson vart ju skogstokigt i en början, men hämtade sig sen, och spelarna var ju besvikna och så, men det var ju inte jag tyckte ändå att de hanterade sin besvikelse okej, jämfört med hur andra lag kan gå på när det blir domarsnack.
Ja, det tycker väl jag också, och jag menar inte att Glenn inte ska ta en straff om han tycker det är straff. Jag tycker inte att det är straff, men det är ju, jag hörde hur de resonerar om det i tv-sändning, och på alla möjliga håll så finns det ju olika åsikter. Det visar väl att det var en ganska svår situation, och att den ska fattas i där och då i
men stunden. Men vad sa de om dobbarna då? För han går ju med dobbarna.
Jag tycker mer att det är ett motlägg. Visst att han har dobbarna uppe, men det är ju inte någon satsning på något sätt, utan det är mer att båda tycker jag går mot bollen. Men det är möjligt att det kanske var straff. Min åsikt där och då var att nej, det här kändes billigt liksom. Sen tycker jag det är en situation också på han Cornelius som sätter en armbåge eller någonting i ansiktet på Per Frick, ser det ut som på reprisen i alla fall. Den tyckte jag, där står ju Glenn alldeles i närheten, så den var jag lite sådär fundersam kring också. Men skitsamma, alltså Malmö är värdiga vinnare. Jag tycker bara det är så tråkigt att det blev en straff liksom, och en lite såhär halvtveksam straff som avgjorde hela den här långa, mäktiga, häftiga säsongen. Det var mer så, jag bara kände att man fan kände sig lite blåst på det. Sen tycker jag Malmö var bättre i matchen också. Elfsborg inledde bra, men sen så, eller liksom stod upp bra i början, men sen så tyckte jag de blev för fega.
Och det är väl också ett ganska bra sätt att tänka liksom vilka som är värdiga vinnare egentligen, vilka som var bäst när det avgjordes mellan de här två lagen. Och det var ju Malmö. Ja. Så att Malmö är väl värdiga vinnare helt enkelt.
Och jag fick ju rätt också som hade Malmö hela tiden.
Ja, grattis Filip.
Det hade jag i mitt tips också. Däremot min gulduträkning då slog...
Garderingarna.
Ja, garderingarna. Men den slog nog rätten då, skulle jag säga, för att jag fick nå in i alla fall Elfsborgs poäng där, så att det var inga större fel på
det. Ja, det är sånt här som ni gillar att ta upp nu, va?
Nej, men i tipset i våras hade jag Malmö, och det hade du också, ja, och det hade väl de flesta. Ja. Så att det var ja, så nej, sett, det var ju den stora favoriten. Ska man säga något om Malmö, så borde de väl ha säkrat det med större marginal egentligen. Men den är väl svår att kasta på dem. Däremot så tycker jag, i alla fall för mig, så blev den här matchen helt förstörd. Fullständigt totalt förstörd. Och jag upplevde det som en stor sorg. Och sitta där, jag brukar känna en enorm glädje vid prisceremonin egentligen, oavsett vilket lag det är som lyfter den här bucklan, för jag har följt den här serien länge, och ja, så länge det liksom inte är AIK som vinner, så brukar jag tycka det är fint när de lyfter pokalen. Men skämt åsido, alltså nästan alla lag som vinner tycker jag det är jävligt fint, men med som det här blev, hur länge satt vi där? Sen 3,5 timme. Första halvlek en fantastisk fotbollsmatch, andra halvlek är helt annan sak liksom. Det är inte alls det tempot, för de får vänta i en timme och en kvart eller vad fan det är innan de kommer ut för de här liksom störningarna som pågår då. Så att ja, för mig blir den här guldfinalen, det är så unik händelse. 15 år sedan ungefär senast, innan det var 1966 en guldfinal, och så blir det det här där det liksom inte knappt blir något spel kvar i andra halvlek. Så att ja, för mig var det en stor sorg det här. Alltså jag var ledsen på arenan. Vi fick ju för fan resa oss upp och koppla ur våra datorer, för det gick ett brandlarm liksom. Vad är det? Jag var ledsen. Jag tyckte det var fruktansvärt tragiskt.
Det var en timme extra, va, som vi fick sitta där?
Ja, en timme och kvart. Jag tror jag var i 3 timmar det här totalt liksom.
Det är jävligt länge.
Ja,
det är fruktansvärt länge.
Men
just att det påverkar, alltså jag kan väl sitta där 4 timmar, alltså jag är där och jobbar, jag har betalt för det, det är väl skitsamma. Men alltså det förstör ju spelet. Andra halvlek var ju inte en fotbollsmatch på samma sätt som du var inne på, Filip. Den otroliga intensiteten i första, men det är klart att när de får sitta och vänta en timme eller 45 minuter eller vad fan det var för att komma ut och spela, det påverkar ju dem. Det blir ju en annan match. Det går knappt att analysera matchen.
Nej, jag köper det faktiskt. Jag brukar liksom inte, jag brukar kunna ta det ganska lugnt liksom med alla de här avbrotten, så jag blir inte så, även om jag tycker i vissa fall att det har varit många saker som har varit fel, så brukar jag ändå känna att ja, men hör, vi är vana vid det här. Men jag håller faktiskt med, jag såg ju matchen framför tvn och det blev ju någon slags jag vet inte hur man ska beskriva det, men det blev ju bara hackigt och konstigt alltihop, och det kändes jävligt ledsamt, för jag satt ju och följde upp snacket liksom långt innan, och när man såg det här tifot som hemma supportrarna över hela arenan hade fixat, och hur det här Malmö liksom, alltså det var ju helt magisk inramning och det lät så på tvn i alla fall, att shit vilken stämning, och det var ju bra tryck och allt var frid och fröjd, eller frid och fröjd, men allting var liksom, det var bara nice. Och sen så blir det då det här jävla näteldandet, vad fan, alltså om ni tvunget ville storma planen, det hade nog gått att lösa liksom, än att behöva stå och hålla på och elda upp den skiten, och att de inte ger sig liksom, bara sluta. Och sen så att brandlarmet då går på det och att de ska elda, MFF när Elfsborg då var klara, och att det blev avbrott, två avbrott, alltså nej, det blev en tomhet faktiskt, tycker jag. Jag blev också jävligt besviken faktiskt.
Vad upplevde du när vi satt där, Sanna?
Nej, men jag håller med såklart. Alltså, man är ju så peppad inför, det är ju alla som är där, och man är ju där för fotbollen någonstans, och det tappar ju lite när det blir så här, så långa avbrott och fel fokus liksom. Det är trist. Mm.
Jag vet att Simon Bank, en gammal kollega till mig från Sportbladet, han var på matchen och vi träffades innan. Vi var där ganska tidigt, du och jag, Sanna, inför den här matchen. Och både jag och Simon, vi jobbade ihop 2009 då, när det var guldfinal här i Göteborg. Och det var det också ett jävla liv liksom. Fan, han stod och kastade kullerstenar på varandra utanför Gamla Ullevi, AIK och Blåvitt-fansen. Och Glenn Hussein åkte väl i backen för han stötte på några AIK-are vid fel ställe. Och efter matchen liksom, då rev de ju kravallstaket och sprang in och det kastades bengaler på läktaren. Och det var ju liksom ett jävla kaos kort och gott, men matchen, fotbollen, den rullade på. Jag minns inte ett avbrott i guldfinalen 2029. De fick mäta sig i sina krafter inför sina klackar, och sen att de höll på liksom vid sidan av, det tycker jag också är förkastligt, men spelet kunde pågå. Det är den stora skillnaden här liksom. Alltså här blir det liksom spelet som blir kidnappat, och då förlorar ju fotbollen.
Ja, nej, jag håller med. Alltså det är klart att man inte ska uppmuntra till någon slags sammandrabbning utanför.
Nej, givetvis inte. Men
jag håller med.
Fotbollen fredag, ja, i alla fall.
Och det var ju magisk stämning den dagen också. Och som du sa, båda klackarna var helt galna, elektrisk stämning, uppskruvade till max. Men ändå att man kunde hålla det. Låt spelarna få avgöra det här på schyssta premisser. Liksom. Nu blir det bara... Ja, det blir halvdant liksom. Det måste vara så svårt för spelarna också. Även om de är vana vid avbrott, så var ju detta något ändå extra liksom mot vad vi har sett tidigare, i och med att det blev så himla långt. Så nej, det är återigen bara väldigt tråkigt att det blev så.
Men det är också så här, de är vana vid avbrott. Det är de ju verkligen. Och det är ju tråkigt att det har blivit så. De ska inte behöva bli vana vid avbrott. Nej. Och det är väl någonting som de verkligen borde kolla på till nästa säsong. Hur man ska utveckla den biten. För att man kan ju inte bara ha avbrott på avbrott och låta det hända liksom någonstans, om ni fattar vad jag menar.
Nej, men alltså allt är ju, alltså det handlar ju inte om att vara någon paragrafryttare. Jag menar, om det liksom blir något kaos uppe på något Stockholms derby en gång vartannat år, då är det här ingen diskussion. Om det liksom brinner någon bengal i klacken i inmarschen och inte så mycket mer än så, då blir det heller ingen diskussion. Liksom. Då kommer det inte vara ett problem, för då kommer folk och alla se mellan fingrarna. Men när det blir så här, så går det inte att se mellan fingrarna med det längre.
Nej.
Då blir det ju till slut att tvingas fram åtgärder som egentligen ingen vill ha, tror jag.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vi ska lämna guldfinalen med det och konstatera och gratulera Malmö FF i alla fall till guldet då som spelarna tog hem till slut. Och i andra änden av tabellen så har vi IFK Göteborg då som ju spelar Allsvenskan 2024 efter en otrolig dramatik på Påskbergsvallen där inhopparen Adam Kalén av alla skrev in sig i den blåvita historieboken. Han sköt ett ganska så avancerat fotbollsmål. Jag vet inte, följde du det här på, vi var ju upptagna med guldfinalen jag och Sanna, och du, jag vet inte vad du exakt kollar på, Filip.
Självklart, tre skärmar.
Ja, du hade tre.
Ja, jag hade Malmö Elfsborg på tvn och sen hade jag blåvitt på datorn som jag hade koll på. Sen hade jag ett tag Häcken BP också på för att följa lite där.
Kollar man på blåvitt så får man ju kolla på Häcken också.
Ja, men lite så. Det är helt sjukt. Alltså helt sjukt hur denna säsong som vi trodde ändå att de skulle rida ut hyfsat säkert här under slutomgången. Hur det kunde bli att vi snackar minuter ifrån. Alltså gör Dion Krasnik i mål i den, 85:e minuten. Om den är, alltså vi snackar en centimeter.
Han har en jättechans där.
Ja, och lyfter den i ribbans underkant och ut. Alltså går den en centimeter lägre så spelar blåvitt kval mot Utsikten.
Ja. Alltså det har man ett mål i guldfinalen då. Då har man en centimeter i den här matchen.
Ja, alltså så det är... Men det är ju så vackert också. Och alltså Blåvitt-supporterna, man såg ju att de fick ju veta då att Häcken låg under 2-1 mot BP och den matchen var slut. Och visste de ju om att det är bara vi själva som måste göra det här. Och de får jag ändå säga, de sjöng ju på, men det var ju klart att det var frustrerat. Och så alltså från den helvetes frustrationen till den där det till och med blir någon slags liten planstormning för att folk kan, de klarar inte av att hålla känslorna. Man såg alla ledare och spelare, så det var ju tårar, det var ju total Marcus Berg. Alltså det var ändå, det är så vackert att se det då, liksom vad fotbollen kan frambringa för känslor, hur mycket det betyder. Och Kalén också, som jag tycker han är väldigt fin kille liksom, så här, så jag unnar honom att få göra det målet. Ivar var det 95:e minuten eller någonting, och det är ju faktiskt ett starkt mål. Han håller undan sin försvarare och gör en volley liksom, en halvvolley, ja, jag vet inte. Så, men vilket drama, alltså.
Men hur noga följde du, för det verkar vara matchen som ingen har sett, den här Häcken, BP-Häcken-matchen där. Hur noga följde du den? Häcken lyckades ju förlora då till slut. Vi pratade ju om det där innan, liksom Häcken skulle rädda kvar blåvitt eller inte, och vi landade väl ändå i att, ja men vad fan, Häcken måste väl ändå vinna mot BP, men det gör de ju inte nu då.
Nej, och det...
Vill de inte vinna eller?
Jag ska vara ärlig och säga att man har ju två ögon och de här två andra matcherna, det var mycket fokus där. Det var kanske 1% fokus där på Häcken. Så jag kan inte göra den analysen. Men
det var perfekta matchen att lägga sig då. De visste att ingen skulle kolla
precis,
på det.
Ja. Nej, jag såg något klipp på sociala medier också där de Häcken-supportrarna sjöng någonting och att den som håller på B, det var någonting att de hejade på BP.
Ja, de ville ha ju blåvitt
heller. Ja, såklart. Så nej, det, jag vet inte, men det är klart att det såg lite halvlamt ut, det lilla jag liksom kan berätta om. Liksom.
Men det fattar man väl på ett sätt också, för någonstans så spelar man, behöver ju motivation för att spela, och de har ingenting att spela för.
Nej. Nej, och det är ju ofta så i slutet av säsongen att tabellen betyder mindre än vad de har att spela för. Så att jag är väl egentligen inte jätteförvånad. Jag tror absolut inte att Häcken har lagt sig, om det nu kunde låta så tidigare. Jag tror precis det som du säger, Sanna, att det, i det här skedet så slår motivation klass. Liksom. Mm. Det gör inte alltid det, men det gör det i det här skedet. Liksom.
Mm. Det gör ju faktiskt rätt ofta det i svensk fotboll överlag. Liksom, att det är så små, för att det är inte de skillnaderna, framförallt kanske inte i lägre divisioner. Alltså, det är inte de skillnaderna ekonomiskt, utan att
jämndåliga
allihopa. Ja, du vill ju ha det till det i alla fall. Men, nej, men har du bara motivationen så kan du komma så otroligt långt på det. Men man får ändå credda Blåvitt. Alltså Mukolli, han bränner en straff i, vad är det, 89:e minuten eller någonting.
3 meter över, sa du, när du satt där på
vi har ju kallat honom att han har inga nerver, den gubben. Liksom. Han har ju klivit fram i alla lägen och varit så säker.
Chippat.
Ja, chippat, varit hur cool som helst. Men jag tyckte man så på honom att här har jag hela IFK Göteborgs framtid på mina axlar, typ. Så jag blev inte så förvånad ändå att han la den över. Jag trodde ju att han skulle få en på mål naturligtvis, men jag tänkte fy fasen, den pressen, kliva fram i det läget. Liksom, vi tickar upp mot 90, han vet om jag måste göra mål. Men han tackar säkert Adam Carlén en extra gång efter matchen.
Ja, annars hade han blivit ihågkommen som en syndabock istället. Nu är det ju då så att IFK Göteborg har ett allsvenskt kontrakt. De spelar allsvenskan 2024, och jag kan ju släppa ordet fritt här om någon av er har några råd, eller vad ska IFK Göteborg i det här läget göra nu då? Det är ju en stor fråga kring föreningen. Vilken strategi ska de ha till 2024 för att undvika att hamna i den här situationen igen?
Nej, men det handlar väl om att för en gångs skull ha lite kontinuitet kanske, i alla fall på tränarposten. Rör för helsike inte Asko här nu, även om det så torftigt ut på slutet.
Han har sämre poängsnitt än Stare.
Ja, det spelar ingen roll, de ska köra på honom ändå, tycker jag. Det får vara färdigändrat, och nu har de Ola på plats, och låt honom sköta det här nu, lägger jag inte i, utan så här, låt alla sköta sina uppgifter, och sen försök föryngra truppen, få in lite mer speed hade jag, alltså visst att de fick in det med Santos och Mukolli, inte långsam heller, men kanske lite mer speed och lite mer killerinstinkt, liksom sådana fripassagerare som Sulle och Markovic och de här, de måste ju bort i det här fönstret. Rensa det och så in med lite yngre, hungriga spelare.
Mm. Idag...
Astrid Selmani är där borta, ja.
Exakt, det var det jag tänkte säga, och jag vet inte fasen vart jag står i den frågan faktiskt, för man vet ju vad han har i sig, sen så har han inte riktigt fått fram det på slutet, men jag skulle nog tro på honom i Blåvitt ändå, om han fick vara där lite längre, så tror jag att det hade varit en bra värvning för Blåvitt faktiskt. Eller vad säger ni?
Jo, men det som är vanskligt med den här typen av värvningar som man har sett så många gånger, det är ju när spelare som har varit i en annan liga kommer tillbaka rätt in i en säsong, ska leverera direkt. Ibland tar det liksom, ibland levererar de inte förrän de får en försäsong. Liksom. Alltså det tar mycket längre tid liksom, än att bara starta upp på max direkt. Liksom. Mm. Så att det talar väl till Selmanis försvar. Det som talar till hans försvar då, det är väl att jag liksom aldrig varit superimponerad av honom, var egentligen inte superimponerad av honom när han var i Hammarby, när han ändå gjorde en del mål liksom, för då spelade han i ett jävligt liksom fungerande anfall där med bra lagkamrater. Jag vet inte riktigt om han kommer få det i IFK Göteborg. Jag vet inte vad han levererar egentligen till i förhållande till vad han skulle kosta och så här. Så att jag tycker den är lite svår. Har de ett jag tror att de kan få ett bättre alternativ helt enkelt, annars hade de väl inte gjort det.
Mm. Sen har det ju ryktats lite om Dion Krasniqi från Varbergs Boys. Mm. Den är ju också spännande. Jag tycker att han är superbra och är helt övertygad om att han kommer värvas till en bättre klubb, Dion. Men frågan är om Blåvitt är valet för honom. Ja, rent spontant känns det väl som att han hade kunnat hamna i något, nej jag vet inte vad jag ska säga, men det var det jag tänkte säga, men det
var det han, var det agenten Patrik Mörk, var det här som han gick ut och skrev på Twitter att dementera att han var klar, eller?
Ja, det var ju för att det blev så himla känsligt i och med att det var han som sköt ribbskottet i undersidan, att och så rapporterade Skånesport tror jag om att jo, han var klar och det var redan dealat och klart innan Varberg och Blåvitt skulle mötas. Den är ju rätt...
Du får rätt säker om du prickar under sidan av ribban i så fall.
Precis. Men man får väl vara rätt säker också kanske från medias håll då på att den där verkligen är 100%. För du sätter ju den spelaren i en ganska taskig sits annars. Och Mörk gick ju ut där sen. Om det är spel för galleriet eller för att skydda honom liksom, eller vad det är, har jag ju ingen aning om. Men... ja, det är väl inte otänkbart att han hamnar i Blåvitt så småningom. Jag tror ändå det är en typ av spelare som de definitivt kollar på. För det är ju en yngre spelare, han är väl inte mer än 20-årsåldern och sett fin ut den här säsongen. Så han kan nog bli bra. Selmani, jag vet inte, jag tycker han var helt rätt liksom och powerspela att få in. Han fick ju dem faktiskt att tro på det när han kom in i somras och den mentaliteten. Men jag tycker väl kanske att det är lite för länge sedan nu som han levererade. Alltså även om han har haft skadeproblem och det varit rörigt för honom. Han hade säkert kunnat lyckas i Blåvitt med en försäsong innanför västen. Men jag är lite kanske ändå som du Robban, att de kanske kan få något bättre och att det är ändå lite av en chansning liksom så. Men Krasniqi, jag tror ändå han skulle kunna göra något bra i Blåvitt.
Mm.
Jag har tre råd till IFK Göteborg. Tre saker som jag tror att de behöver förstå för att ta sig upp i den här situationen. Det första de behöver förstå är att de är ifrånsprungna. De är liksom inget potentiellt topplag längre. Hästlängder efter Malmö FF, Häcken, Elfsborg och Stockholmslagen. IFK Göteborg behöver utgå från att de är ett mittenlag, placera sin självbild där och vara tacksamma om de slutar åtta nästa år, för då har de faktiskt gjort något bra, för det är där de befinner sig i den ekonomiska ligan. Så att blir de ett bottenlag igen, ja då har de gjort något dåligt, men mitten är bra. Topp 6 vore mycket bra och en guldstrid vore ju mycket, mycket bra givetvis, men det är ju också helt jävla orealistiskt på förhand. Det behöver de förstå. De behöver också förstå att fungerande organisationer styrs av bra och kompetenta människor i toppen, och då bör de ställa sig frågan, är ordförande Rickard Berkling efter alla hans år där bra och kompetent? Och om man kommer fram till det så får man ställa sig frågan, okej, på vilket sätt är han bra och kompetent för IFK Göteborg? Det behöver de svara på. De behöver ställa samma fråga kring klubbchef Håkan Mild, är han bra och kompetent? Hur då? På vilket sätt då? Och är chefscouten Stig Torbjörnsson bra och kompetent, och i så fall på vilket sätt då? Sen, mitt tredje råd, det är att de måste förstå att de har missat en stor del av den här transferboomen som nästan alla deras konkurrenter har hakat på här. Blåvitt har knappt sålt en fotbollsspelare på 2 år och särskilt inga unga spelare. Häcken har sålt för 150 miljoner, Elfsborg har sålt för 100 miljoner. De andra stora klubbarna har sålt för hundratals miljoner. Så har IFK Göteborg ett negativt transfernetto i år. I fjol var det positivt med absolut minsta möjliga marginal. Så att där behöver IFK Göteborg också jobba med sin självbild, att de plockar inte längre fram några talanger och säljer dem, om man ser till de 2-3 senaste åren. Deras mest omskrivna talang, det kan du säkert vittna om Filip, det är ju Linus Karlstrand. Han platsar knappt i Utsikten. Där någonstans befinner sig IFK Göteborg med sin talangproduktion just nu. Och här har de ju missat då enorma pengar liksom, som placerar dem i en viss ordning i den här ekonomitabellen. Väldigt långt från Malmö FF, Stockholmslagen, Häcken och Elfsborg. Och det leder mig tillbaka till punkt 1 då. Förstå att man är ifrånsprungna på det och konkurrera med lag som Kalmar, Mjällby, Sirius och Gais. Där befinner sig IFK Göteborg.
Ja, nej, jag tycker väl det är ganska kloka råd, men jag är ändå inne på att det allra viktigaste tror jag är att de inte bör göra något hokus pokus på försäsongen som det har varit. Vi skickar Farnerud, vi skickar Stare. Alltså det där är ju usel timing i båda de avskeden. Så det där ska de göra några ändringar, då måste de veta om. Sen är Berkling, går ju inte att ta något beslut, för det är medlemmarna som tar det beslutet och det brukar vara någon gång i mars. Och jag köper att han är ifrågasatt, för han vet jag inte, hans ledarskap jag är lite kritisk till. Jag tycker han har försvunnit också när det har varit skarpa lägen, då är det bara mejlsvar, och det är ändå han som är ytterst ansvarig för att IFK Göteborg som nu har varit i tuffa år förra året, visst, det blev ju ändå en mittenplacering, men det har varit många tuffa år. Och det här året är ju på många sätt kalanka. Samtidigt så har de ju gjort många bra saker vid sidan av, med publikboom och hur de har byggt liksom en större förening. Så där finns väl lite plus å andra sidan, men oavsett, välj den organisationen ni ska ha och stå sen fast vid den. Och när det gäller transfer och sånt där tycker jag det är lite konstigt, för de är ju väldigt duktiga. Man ser ju många ungdomsturneringar och deras ungdomslag är jätteframgångsrika, så där är ju bevisligen duktiga spelare.
Men titta på deras transferintäkter, ja, alltså, de har inga de senaste två.
Nej, det är fakta. Jag menar att det är ifrågasättet. Jag tycker bara det är så sjukt konstigt, för det finns så mycket talang där i leden underifrån, så mer hitta tillbaka till det gamla blåvitt, om man får säga så, för de var väldigt duktiga på det ett tag, även om de inte är den klubb som har fått allra bäst betalt genom åren, så var det ändå en tid där det kom upp unga och så tog de här kliven och så kunde de få mycket betalt.
Mm. Vet du, jag tror det beror på, som du är inne på där och som jag berörde också där, det tror jag är att om du hela tiden håller på att ändra där med tränare och ideologi och sportchef och allting, då blir det så jävla svårt att haka i det du utbildar nerifrån. Ja. Alltså du måste hålla på att utbilda i ganska många år och sen också ha samma liksom strategi ovanför. Det är då du kan efter ett tag hitta guldkornen. Det är då du kan få in den kontinuiteten som till exempel Elfsborg, som du har bevakat mycket, Sanna, har hela, i alla led. Liksom. Då blir det mycket enklare att arbeta i det. Så att jag tror att de har blivit extremt sårade genom alla de här förändringarna hela tiden. Så jag tycker heller absolut inte att de ska förändra på Jens Asko, även om han har sämre poängsnitt än Stare, som man kan pika in just för att säga att det var ett jävla konstigt att sparka Stare mitt under våren förra året. Det är ju mest så jag använder det argumentet. Liksom. Och jag tycker inte man ska sparka Ola Larsson givetvis heller. Däremot bör man liksom fundera på de här personerna som jobbar ovanför med just de här bitarna. Har de förstått att de har misslyckats i 3 år? Har verkligen insett det? Har Mild insett det? Har chefscouten Torbjörnsen insett det? Liksom, att det här har liksom inte riktigt funkat. Har vi en plan och en strategi för hur vi ska göra det bättre framöver? Eller ska vi köra på samma sätt som vi har gjort? För då kommer det inte bli särskilt mycket bättre.
Nej, samtidigt så är det så här för Stig, man tänker definitivt att han ska ha kritik för flera av de här spelarna han har snappat upp, och sen är det väl inte han som tar den faktiska beslutet att den här killen ska värva, så har jag i alla fall förstått det som. Det är väl mer att de har varit någon slags sportråd där liksom. Men det är ju rätt så svårt för en chefscout också som värvar till en tränares ideologi, en tränares spelsätt, och sen är inte den tränaren kvar när serien börjar, utan då är det några andra som ska ratta skutan. Då är det ju ganska sannolikt att det behövs annan typ av spelare för att det ska passa in. Och det såg vi ju i somras när då Asko fick den typen av spelare som han ville ha till sitt spelsätt, Thomas Santos, Mukolli och så vidare, ja, då blir det också lyckade värvningar. Och sen en sån som Bongs på Kanel och de här, det är ju jättetalanger liksom. Jag tror definitivt du har en poäng i det där, att hade de fått jobba under trygga förhållanden, då hade de redan varit sålda för stora pengar ute i Europa.
Ja, det är lite speciellt att Bångsbo hamnat i frysboxen så som han har gjort, eller?
Ja, med det är klart, men jag tror det som Filip säger, det är sånt jävla tryck på verksamheten. De har, de liksom har fått för sig att de är ett lag för en tredje plats, och då blir det sånt jävla tryck på det. Hade de accepterat, okej, just nu några år, då kanske vi är 8 liksom, men här kommer talanger för mogna och så, då blir det mycket enklare och att sånt bär frukt helt enkelt. Men de har inte haft den självbilden. Jag tror att de börjar få det nu. Jag intervjuade, vad heter han, Gustav Svensson vid något tillfälle, och just apropå att Gais var på väg upp, och han tyckte det var kul, men jag sa, fan, då får ni en ny konkurrent här i Allsvenskan, en ny bottenkonkurrent, sa han då liksom. Så att spelarna börjar i alla fall liksom snabbt med magkänslan identifiera sig som ett bottenlag, och det är för mig ett positivt tecken.
Ja, men de har ju haft sin tuffaste säsong på länge, Blåvitt. De har ju legat där nere hela tiden och det har varit med dem hela tiden, så att det hade varit konstigt om de såg sig själva som något annat.
Ja, men samtidigt är det ju 4:e gången på 6 år de är i bottenstrid. Uh-huh. De har ju varit i bottenstrid alltså 4 av de 6 senaste åren. Och tidigare har det inte hjälpt. För att sen när det har blivit vår igen, du ska se sen framåt februari, då kommer Håkan Mild och prata om topp 3 igen. Alltså, då skjuter jag mig i huvudet om man gör det. För så,
säg inte så.
Nej, men alltså.
Nej, men jag och grejen är att man ofta så känns som att det är supporter, alltså så här, att det är supporterna de säger det för. Men
Jag tycker ju Blåvitt, de har ju bevisat att de kommer ju vara lojala även när det går skit, även om det tas ner förväntningar. De känns ju mer nästan sunda.
Jag håller med. De börjar bli det i alla fall.
Jag tycker ju, alltså det är tugget man hör bland Blåvitt. Alltså, snälla, bygg något långsiktigt här nu. Babbla inte massa storslagna visioner och sådär. Så jag fattar inte riktigt vem det är de liksom tar i så in i helsike för. Men, även om jag tycker att på pappret så var ju deras trupp, kanske det var ju inte någon trupp som skulle vara i en bottenstrid, men det var
ett mittenlag,
ja, liksom, någonstans där liksom. Sen kanske jag kan få suttit någon podd här och sagt att de kan nog blanda sig i topp tre, då får jag svälja det, men nej, ta ner förväntningar nu, gör något från grunden så kommer det bli bra för IFK Göteborg, för den kraften de har bakom sig med alla dessa medlemmar, all den publik, allt det intresset som finns, då är det bara, så det kommer ju bli en explosion den dagen de väl får träff.
Ja, så är det. Och med publiken där måste de också bara kapitalisera på den. Alltså, jag vet inte vad de säljer sina biljetter för, men höj upp det med lite så de får in mer intäkter den vägen, om det nu går. Det ska man väl kanske inte säga högt, nu gjorde det en party, för då blir supportrarna förbannade på att höja priserna. Men någonstans så handlar det ju, det handlar inte bara om att fylla läktare, det handlar också om att kapitalisera på publiken. Och det ska göra smart såklart. Och det vet jag att de arbetar som 17 med IFK Göteborg och andra klubbar och mjölkar supportrarna på så mycket pengar som möjligt, men det är ju en viktig del i fotboll.
Ja, herregud, och det, där är de ju en rävsax ju med gamla Ullevi nu, som är, de landar väl på ett snitt över 16 000 åskådare. Alltså det är ju så otroligt beläggning på det. Så det finns ju inte så mycket att växa i. Då är det ju, då handlar det om att försöka skapa sätt att få in intäkter runt matcharrangemanget på något annat sätt, eller då öka biljettpriser kanske lite både och. Men sen tycker jag ju i grunden, jag vill ju gärna att fotbollen ska vara för alla liksom, så jag vill ju inte se några, från någon klubb se några så här, jag tycker det är vansinnespriser faktiskt emellanåt, och framförallt utomlands och sådär i vissa sammanhang.
Bra, vi lämnar IFK Göteborg där. Vi ska gå över till ett annat lik som lever, höll jag på att säga, nämligen ÖIS, som ju vi har räknat ut många gånger, men de är fortfarande med oss. Det är vi glada över. Du var på plats i Landskrona, Sanna, när det som vi i alla fall vid något tillfälle under den här hösten har trott inte skulle vara möjligt, nämligen att de skulle rädda den här kvalplatsen.
Det var jag, och det såg ju inte toppen ut till en början när Landskrona tog ledningen. Värsta tänkbara starten för dem, ÖIS, men de lyckades vända och vinna, och det är ju otroligt starkt av dem. Jag tycker att Kevin Holmén var väldigt bra, han har ju varit bra för dem i år. Och sen också att Paulsson fick kliva fram och göra det avgörande målet. Det var ju mycket som var fint i det. Så ja, super.
Hur var det när de hamnade i underläge direkt då? Alltså, gasade de på, eller hur mådde de då? Eller vad såg du?
Nej, men jag såg inte jättemycket energi då. Jag tyckte att det såg ganska livlöst ut, ärligt talat. Men sen så helt
plötsligt... Att du tänkte det skulle vara kört här nu, ja, nu går det åt helvete.
Det tänkte jag. Det tänkte jag, 100%. Men sen så sprakade det till, och efter det målet så... Ja, då blev det ju ett litet avbrott i och med att ÖIS-klacken firade av lite pyro. Så att då fick spelarna gå av planen, och det dröjde lite grann. Och då kan man ju lätt tänka att spelarna skulle tappa sitt momentum då, som de ändå hade hamnat i en stund där. Men de kom ut och var det piggare laget ändå, så att det var ju otroligt starkt av dem.
Men han var kritisk mot det, var Paulsson som ifrågasatte det efteråt, eller vad fan sa han?
Nej, det var lagkaptenen.
Det var det kanske.
Exakt. Han var ju lite kritisk mot det, just tajmingen som de valde att göra det vid liksom. Och det kan man ju förstå såklart, man blir kall som spelare, och det där momentumet som jag var inne på innan, att man tappar ju det. Men de tappade det inte.
Nej, men vad fasen i en sån match, det är samma där, alltså det var ju deras, det var ju samma dignitet på den matchen för ÖIS som guldfinalen var för Elfsborg och Malmö liksom. Det var ju allt. Ja. Och när man då gör det här målet, det är klart att frustration, och den blir ju rejält försenad också. Det var väl uppåt 20 minuter, och jag blev faktiskt lite förvånad där över, jag tänkte så här, hur kommer de göra nu, för man ska ju inte få spela på någon annans resultat i sista omgången och sådär, men de körde ju på J-Södras match i Borlänge, de körde ju på AFCs match mot ÖSK. De körde på sista, där var ju en Skövdes match, Skövde mot HIF.
Vad hade de sagt innan då, att de skulle ha gemensam avspark på andra? Eller vad?
Nej, det, så har det inte varit. Men det blev mycket diskussion om det i fjol när jag var uppe på Grimsta, så var ju ÖIS vansinniga. Mm. Eller även om de inte var det i text kanske eller i intervju, så när man stod och pratade med dem så var de inte nöjda med det. För då gick ju brandlarmet ner på Stadsparksvallen och ÖIS tampades med det var väl både J Södra och Örebro om att undvika kval, var det den gången. Och ÖIS match var slut på Grimsta 20 minuter före eller något sånt där. Så J Södra och Örebro visste om att spelar vi bara kryss här eller hur det var, då så kunde de bara lira av det där. Så det blir ju, det, risken är ju att det blir orättvis när det blir det här. Men jag vet inte riktigt hur man ska göra, för det är ju svårt också. Nu kan vi inte spela vidare i Skövde här för att det händer grejer i Landskrona. Så det är ju svårt, men oavsett vilket, otroligt starkt av ÖIS. Och jag tror till och med jag skrev min sån här lilla uträkning att vi kommer ha räknat ut ÖIS. Men, och så kastade jag in två segrar, två sista. Jaha. Och det tror de. Jag fick fel på en poängs marginal där i rätt placering på ÖIS. Så jag känner mitt ÖIS i alla fall. Fan, jag låter kaxig här nu.
Nej, men det är väl roligt när de där uträkningarna går in.
Man har ju fel så ofta.
Ja, det är ju ingen som går tillbaka och kollar det åt den, så det får man lika bra berätta.
Men ja, men sen hade jag nog att om det var AFC och Skövde som skulle ryka eller om det var J Södra och Skövde, jag minns inte. Men J Södra följer ur och tog med sig AFC. Otroligt starkt av ÖIS. Och Kevin Holmén, jag har varit lite kritisk med honom. Han var suverän var han när han kom in i somras. Men sen tycker jag han och flera andra dassade till sig under hösten. Men jag hade ju igång den här matchen parallellt med att jag var på Gamla Ullevi. Så jag tyckte också att Holmén gjorde en bra match. Och att han gör det målet också på det sättet. Det är naturligtvis starkt. Och väldigt fint att Daniel Paulsson, som sagt, trotjänar för att göra detta mål.
Mm, men facit i hand så blir det ganska bra av Jeffrey att kliva av då och lämna över till den här snart legendariska spanjoren och rädda någon kvar.
Ja, jag såg det var någon som hade taggat in mig på Twitter. Filip, har du koll på om det finns möjlighet att Xabi fortsätter 2024? Eller?
Det vänder fort.
Ja, det gör ju det. Nej, men det, jag har ju hela året förespråkat att Jeffrey skulle vara kvar. Men ser man till hur det såg ut på slutet, så var det ju ett otroligt energifattigt ÖIS under hösten här, och det kändes som att det bara blev mer och mer uppgivet, och det kändes som att spelarna var lite kvävda. Om det hade något personligt med Jeff att göra, det vet jag liksom inte. Men det kan ju bli så när allting bara blir uppgivet till slut, eller när allt bara går emot. Så i slutändan så blev det nog ganska bra att han klev av. Dessutom var det ju ganska mycket runt supportrar och sådär på slutet, och det var liksom infekterat, och han kände nog också att jag upplevde Jeffrey som jäkligt peppad i våras och sådär, men jag tyckte att han blev märkt av den här hösten. Jag tyckte han, det var lite uppgiven känsla runt honom faktiskt på slutet. Så nej, det blev bra med Xabi, och de har gjort det enkelt liksom, men de har slitit som djur. Och då är vi där igen med motivation och inställning, och så då kan du ta dig ur svåra situationer.
Hur var det efteråt där? Var de galna av glädje eller var de samlade i stunden? Det är ju trots allt bara ett kval de har räddat. Mm. De har inte räddat någonting än egentligen.
Nej, men de var otroligt glada. Jag skippade presskonferensen efter matchen och gick direkt ner till...
Rimligt.
Och gick ner till spelartunneln för att höra liksom glädje och reaktioner från omklädningsrummet. Och det
tjuvlyssna helt enkelt.
Det gjorde jag. Det måste man få göra ibland.
Bra, en klassisk journalistiskt knep.
Ja, lite så. Och de hördes väldigt tydligt inifrån omklädningsrummet. De sjöng och höll på, så att de var otroligt glada och lättade över att de hade vunnit och fått en extra chans. Det var de verkligen, så det var kul.
Fatta fan, de var ju i princip ur när de hade förlorat i Sundsvall. Det behövdes ju som sagt inte bara två serier, utan det skulle studsa rätt på andra resultat och sådär. Så den känslan de har, det måste ju vara typ som att de har vunnit guld liksom, även om det är ett kval. Så den lättnaden, alltså samma lättnad som man liksom såg runt Blåvitt där med Carlén och så, sådär, alltså den lättnaden, den är nog inte så långt ifrån i alla fall när du väl blir bäst också, alltså den känslan.
Mm.
Ett rutinerat kvallag är de ju då, ÖIS,
ja,
de har ju kvalat förr om man säger så. Nu väntar ju då Nordic United, ett lag från Södertälje. Det laget ska vi inte prata om här, det går inte riktigt, det är nämligen ett pressetiskt minfält, den föreningen. Däremot så kommer vi att skriva om det här laget så snart som möjligt och se vad vi landar i där, så på gp.se/sport så kommer ni såklart kunna följa och läsa och se vad det är för ett gäng som ÖIS möter i kvalet. Vi ska däremot gå vidare här till ett annat kval. Och där var ju du på plats då, Filip, på Gamla Ullevi när Utsikten säkrade sin allsvenska kvalplats till slut då mot GAIS här efter ett, vad jag förstod när jag lyssnade på det på radion och på väg när jag körde ner till Malmö. Otroligt målvaktsspel. Och som nu då tar dem till ett kval mot Brommapojkarna. Men det hände grejer på Ullevi.
Ja, det gjorde det där också. Det var inte lugnt någonstans. Alltså min uppgift på förhand var ju att håll koll på ÖIS-matchen samtidigt som du bevittnade här. Det var inte helt enkelt kan jag säga, för det hände grejer på Gamla Ullevi från första start. Väldigt upppumpad elektrisk stämning inför avspark. Sen blev det lite lama. Gaisarna, de mös ju mest där liksom.
De sket i att de hamnade i underläge eller vad?
Ja, nej, men det vill jag inte säga. Alltså, så här, jag tycker ändå Gais stod upp, men det var inte samma närvaro riktigt så där, och Utsikten gör en bra, riktigt bra faktiskt första halvlek. Jag trodde de skulle få det svårare, skapa en hel chans, och jag tycker ändå Utsikten har hyfsad kontroll på matchen långa stunder, men sista 10 minuterna då har de noll kontroll. Alltså det var svängda, det var alltså monsterchans på monsterchans de släppte.
Men gasade
till
de då, guys? Eller
ja,
vad fan
det gjorde
då?
De. Ja, det gjorde de faktiskt. Gustav Lundgren vek in, piskade in inlägg efter inlägg efter inlägg, upp med Bäckman och de här stora pjäserna. De satsade våldsamt, guys, faktiskt. Och hade ju, alltså det var helt sjuka. Där är en trippelräddning på Elias Hadaya, antagligen.
Ja, den hörde jag på radio. Alltså, det var bra radio, kan jag säga.
Det förstår. Alltså, det är... Ah, jag tror nästan aldrig jag sett en liknande målvaktssekvens. Jag är beredd att säga det. Alltså. Det ser ut som att han knappt vet vad han gör, men han är ändå med och tar tre trippla monsterräddningar inom loppet av 5-10 sekunder. Liksom. Och där räddar han dem. Och sen gör han ytterligare ett par räddningar till efter det. Så han var ju deras stora hjälte, men de gjorde en stark insats totalt sett, men de var, om det var nervositet eller att Gais maxade i slutet, oklart, men de var illa i det. Utan Hadaya hade det inte gått, men de säkrade, och det var ju precis som i Landskrona, vilda glädjescener. Mm. Jag smet bort, vi fick inte göra det, men jag smet också bort till omklädningsrummet där. Lukas Hedlund stod och hängde på någon jävla pall eller någonting, alltså helt färdig ut.
Han var ju alltid helt jävla slut efter matcherna.
Han är ju en riktig sån slitvarg på plan, även om han är en målskytt så tar han det hårda jobbet, och de såg helt färdiga ut, och Bosco, alltså, han badade i svett, Bosco. Han var jag måste ut härifrån, sa han. Han var tvungen att lämna Gamla Ullevi för att det var så mycket känslor i honom. Om han var helt, vad var det, fucking någonting oslagbart eller något sånt där.
De filmade honom på tvn på slutsignal, och då började han jubla med sina kompanjoner och de på bänken där. Ja. Men då kommer ju en supporterpolis eller vakt eller vad det är, och direkt tar honom, leder in honom i spelargången, för att då stormar väl Gaisarna plan samtidigt. Va? De ska in och
fira där
och ta liksom isär gräsmattan eller vad fan de gjorde. Så att, men då plockar de in Bosco direkt liksom, för när Gaisarna kom in. Det syntes ju på tv.
Jo, men Gais berättar ju själva inför att det verkade ju då som att det fanns någon form av hotbild, eller att någon hade hotat honom på förhand. Det han berättade själv handlar ju mer om att de hade ringt och liksom trash talk liksom, och hånat lite och häcklat sådär. Med lite sång och lite fula ord och sånt där. Men man på förhand, alltså Bosco mot 10 000, 11 000 Gais-supportrar.
Det vinner han.
Nej, men det hade kunnat bli, säg att säga att Utsikten hade failat den här kvalplatsen. Det hade ju räckt att någon av de här gaisarna, tror jag, i förbifarten när de stormar, hade sprungit fram, hånat honom lite, och det hade kunnat balla ur helt och hållet. Och där är ju många gamla gaisspelare sådär. Så det var, men bra strukturerat, det var liksom, jag hörde inte någonting om att det var någon som helst, för man var ändå lite orolig att det skulle kunna bli lite galna scener så. Men det var inget sånt, utan allt gick lugnt och stilla till, och alla var ju lyckliga liksom, så det fanns ju ingen anledning egentligen för något liksom bråk eller hets eller något sånt där, utan alla var så jäkla glada bara, så det var fint att se.
Mm. Liten sorg ändå, Sanna, väl att det inte blir Utsikten Blåvitt i ett kval, och att det nu istället blir Utsikten och Bromma pojkarna, om man vill se fram emot liksom levande fotbollsmatcher och så, är det inte det?
Jo, såklart, det hade varit en rolig match, men jag är nog ändå gladare över att Blåvitt är säkra till nästa år, för att man vill ju ändå ha dem i Allsvenskan.
Ja, jag hade fan gärna. Alltså, ja. Nej, men alltså, ska vi liksom leva för dramatiken i fotbollen, så måste vi väl hellre se ett kval mellan Blåvitt och Utsikten än mellan Utsikten och BP. Vad får vi? 200 pers på Bravida och 400 på Grimsta, eller vad blir det liksom? Alltså, tänk dig, annars hade det varit två fan fullsatta matcher liksom.
Absolut, jag menar inte det. Jag trodde du menade att du ville att Blåvitt skulle trilla ur lite.
Nej, jag vill ju ha kvaldramatiken.
Jag menar, det hade jag gärna också tagit.
Den dör ju lite nu, det här liksom.
Alltså tänk Bosko och hans, de här dårarna, liksom Hadaya och Westermark och Lukas Hedlund. Alltså det är ju sådana här gubbar, de hade ju fasen exploderat av taggning om de skulle möta Blåvitt. Och jag tror faktiskt Blåvitt hade haft jobbigt med deras det här aggressiva man-man-spelet och Utsikten hade haft allt att vinna, och så att de hade fått komma till återigen ett gamla Ullevi som hade varit elektriskt, de hade haft fullsatt ju på Bravida också, det hade ju blivit 2002 all over again på något sätt. Så jag tycker också det är synd att vi blev lurade på den matchen, men jag håller ju med Sanna, så man vill ju ha IFK, man vill ha de bästa, största klubbarna i Allsvenskan, så det känns ju ändå bra att Blåvitt får vara där nästa år. Men Utsikten BP, det känns svalt publikmässigt i alla fall, men vi får väl hoppas att Utsikten kan stå upp bra där, så att det kan bli dramatiskt sportsligt i alla fall.
Vad tror du, Sanna? Har de någon chans mot ett allsvenskt fotbollslag, Utsikten? Har du sett BP tillräckligt mycket i år för att förklara hur det kan tänkas gå?
Jag har ändå sett dem mot Häcken och mot Elfsborg två gånger, har jag ju varit på plats. Jag tror att Utsikten kommer att få det svårt, men det är absolut inte omöjligt. Ja. Det, jag tror, ska jag gissa också?
Ja, säg vad fan du vill.
Men jag tror på Brommapojkarna ändå, det gör jag. Vad tror ni?
Jag tror också på Brommapojkarna. Jag tycker att skillnaden mellan Allsvenskan och Superettan är stor. Jag tycker som sagt Allsvenskan har varit dålig år. Jag tycker Superettan har varit ännu sämre. Så att utifrån den liksom analysen så lägger jag ändå mina slantar på Brommapojkarna, så lämnar vi över Utsikten till dig, Filip.
Sågningen!
Sågningen här. Jag vågar lova att både Gais och Västerås kommer hänga kvar i Allsvenskan nästa år.
Lova?
Ja, jag vågar lova det.
Vad får vi om de inte gör det?
Nej, jag vet inte. Jag får väl...
Du kan ju inte ge ett löfte utan insats.
Nej, jag...
Middag, vad vill vi veta någonstans? Ska vi ha in en spa-helg?
Nej, nu får vi lugna oss lite här. Middag kan jag sätta på det.
Och åkman på Liseberg.
Middag kan jag sätta på det.
Middag,
att ifall... Västerås och Gais kommer hänga kvar. Apropå din sågning då, att hur Superettan, hur kasten var här, så jag tror de kommer stå sig väl. Utsikten, dock är jag ju inne på att BP, för jag tycker BP är ett bra lag, alltså jag tycker faktiskt
de låg ju fan i ganska högt upp i tabellen
herregud, de var ju bästa Stockholmslag 7-8 omgångar in, tror jag. Jag var ju där uppe mot Blåvitt och jag såg dem mot MFF tidigt på säsongen. De spelar jättebra i den matchen, och det känns som att det blev lite mentalt för dem också, att det låste sig, men att de innan dess i grunden är ett väldigt bra lag. Kan de bara hålla nerverna i schack, så är det klart att de är tydliga favoriter. Men Utsikten är Utsikten är duktiga på att trasa för bra lag. Utsikten, tror jag, om jag har räknat rätt här nu på inbördes topp 4-lagen i Superettan, så är det de som har haft bäst utdelning. De har vunnit över Öster 2 gånger. De har vunnit en över VSK och de har vunnit en över Gais. Så de är liksom bra på att få fram det där yttersta klassen när det behövs som mest. Så jag tror, kan de bara få med sig ett vettigt resultat från Bravida, då kommer de ju ha chansen definitivt där uppe. Men i grund och botten känns BP som ett mer flödande lag. Liksom. Jag tror Blåvitt hade haft större problem med Utsikten faktiskt.
Mm. Just för att det blir sån tryck på Blåvitt, ja, då? Eller?
Det tror jag, och för att Blåvitt här och nu är väldigt torftigt liksom här på slutet. BP, alltså, de har ändå känts lite mer, jag vet inte hur man ska beskriva det, men mer rappa liksom, att det sitter mer ihop. Blåvitt känner så jäkla krampaktiga här på slutet.
Det blir två konstgräslag mot varandra nu, ja, också. Annars hade det, ja, blivit gräs mot plasten. Jag vet inte, jag har utsikten är på gräs visserligen, hur de hade varit mot Blåvitt, men att Blåvitt inte är ett konstgräslag, den saken är klar. De har, ja, haft oerhörda problem att spela på det år.
Ja, så är det ju. Nej, Utsikten har varit helt okej på gräs. De har ju varit väldigt bra hemma på Bravida. De har haft mer problem på bortaplan, men de har ju ändå vunnit J Södra borta, de har vunnit Öster borta, så de har vunnit gräsmatcher Gais nu, så de är ganska multi faktiskt på den fronten, men BP är favorit såklart.
Men du, pratade du med Hadaya efter matchen?
Det var Erik som gjorde det,
ja.
Jag bara hejade på Hadaya där, han löser med sol, och skrek något om att nu får du se till att vara på plats på måndag och bevaka oss hela vägen och sånt där.
Jag hörde han i radion där när han pratade om sina räddningar. Det är sällan jag hört en så glad människa.
Ja, nej, men
så
de var...
Så att han var glad.
Ja, det var... Medlemsarna. Ja, det var total lycka på dem.
Det var en annan jävel de intervjuade förresten. Ursäkta, jag avbryter. Fan, var det idag? Var det Västermark? Eller är han
är frispråkig.
Ja, han intervjuade dem i radion och han sa ju det. Han hade ju någon harang där om att ingen, det här Bosko, du vet, ingen gillar oss, bla bla bla. Liksom. Men han drog det ännu längre. Fan, inte ens våra vänner gillar oss. Knappt vår familj. Så att det Bosko har ju inne i deras hjärnor.
Jag har präntat in det, och det har han ju. Efter att de tappade den här serieledningen så har det ju kunnat bli äkta igen, liksom det här underdog, alla avskyr oss och alltså lite är ju, alltså det är ju mycket kritik mot dem, de har fått mycket skit för sitt spelsätt och deras liksom så här mycket kort och frisparkar och de har ingen publik och de är tråkiga, vad ska vi med dem till och sådär. Så, och de har ju omfamnat det, det har de ju faktiskt gjort, även om jag tyckte de drog det lite för långt då när de ledde serien stort. Alltså då kan du inte springa runt och snacka om att du är underdog liksom. Men det var väl ett sätt att skydda sig själva, men de är ju, och de är roliga också, flera av dem liksom. Bosko bjuder ju till, och Westermark och Hadaya, alltså många av dem är väldigt roliga och charmiga i sitt sätt att snacka om det. De kommer inte ge sig utan fight, de är ju riktiga krigare där, så BP kommer behöva prestera bra.
Avslutar vi våra ämnen här med att konstatera att Brommapojkarna trots allt då är favoriter i det här kvalet. Vi ska avsluta allting med en svenniskala. Jag tänkte över säsongen, eller egentligen vad 17 ni vill, men vill ni köra över säsongen så gör det. Jag tänkte göra det, jag tänkte avsluta dock. Så att någon av er får kliva fram och konstatera vad som har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra den här säsongen eller den här veckan.
När du vill avsluta så vet man ju att du har något riktigt mäktigt. Nu byggs förväntningarna upp till 100.
Nej, det är inte så jävla dramatiskt.
Nej, jag är nog inte riktigt redo än. Jag måste fundera. Jag får skjuta den på dig, Sanna. Är du redo eller?
Ja, absolut. Jag kan köra.
Ja, det är bra. Det är rätt.
Jag får fundera lite här.
Men det är ju svårt. Det är riktigt svårt för att det är så mycket som sticker ut som man hade velat säga egentligen. Så det är svårt att koka ner det till 3 saker och också ranka de 3 sakerna. Men man får välja på sitt eget sätt helt enkelt.
Eller hur?
Mm. Men
publish and be damned.
Lite så. Men på bra så har jag valt Sebastian Holmén, försvararen i Elfsborg, mittbacken. Jag har ju följt dem ganska nära, så jag vill verkligen slå ett slag för honom. Jag tycker att han har varit ganska underskattad ändå när det kommer till Elfsborgs försvarare. Det är ofta man snackar om Hult, man snackar om Johan Larsson och Gustav Lagerbielke som lämnade i somras. Gustav Lagerbielke blev också utsedd till årets försvarare igår. Och det tycker jag egentligen att Sebastian Holmén skulle vara.
Alltså den galan var så konstig på så många sätt alltså. Men ja, det kan vi prata om någon annan dag. Så att jag håller helt med dig där alltså. Jag har absolut håller
Kim
med.
Kim Hellberg, varför blir inte han tycker jag.
Ja, men, och, ja, nej, men det var mycket konstigt där. Så att jag håller absolut med Holmén före Lagerbielke alla dagar i veckan. Vad fan, Lagerbielke spelar ju bara halva säsongen.
Ja, men lite det. Det är ett jättebra argument faktiskt till att Sebastian skulle bli årets back också.
Men han trots allt är bättre också.
Ja, ja, ja. Jag tror så här att om Gustav Lagerbielke inte hade spelat sida vid sida vid Holmén så hade inte han fått den utvecklingen som han fick i Elfsborg heller. Och jag tycker Sebastian Holmén har varit så viktig för Elfsborg i år. Kanske deras viktigaste spelare om man bortser från Valdimarsson som också har varit en av de bättre då. Så jag vill verkligen ha med honom där.
Vi betygsatte ju Elfsborgsspelarna efter guldfinalen här och vi hade ju femma på Valdimarsson som du nämnde och vi hade femma på Holmén, vi hade femma på Hult och vi hade femma på Jakob Ondrejka för hans första del av säsongen för han hade en så hög nivå där och så mycket mer än så kunde han egentligen inte göra. Så. Och jag såg också att när våra kollegor på Sportbladet tog ut sina 50 bästa spelare så var just Valdimarsson högst, han var typ den fjärde nummer fyra tror jag på av alla spelare 50 bästa och Holmén var åtta. Så de hade också de två högst liksom. Så de såg ju det på samma sätt där och vi fick ju bra mottagande från läsarna på den där listan och vi också, höll ju också med om det. Så att, det är därför absolut. Jag menar att den här jävla galan som de hade nu, det var mycket jag inte riktigt köpte med den. Alltså.
Är inte du med i juryn?
Jo, jag är med i juryn men jag kan ha glömt att rösta i år. Så det kan ha fallit på det då. Jag får ta på mig det här helt enkelt för att det blev så jävla tokigt att jag glömde att rätta till det.
Superrätta nomineringarna kändes mer rimliga och där är ju jag
med. Där var du med då.
Alltså, så det förklarar jag allt.
Nej, men jag köper håll med. Bra.
Ja, men det är också väldigt bra för Elfsborg för att Holmén är ju i den åldern där det känns väl inte som att han kommer säljas direkt så det känns som ett säkert kort till nästa år också.
Absolut.
Ja. Mycket bra. Då har jag faktiskt Kim Hellberg på tal om honom då. Och det som han har gjort med Värnamo i år, det ska man verkligen slå ett slag för. Det var väl ingen som räknade med att de skulle sluta femma i Allsvenskan, eller?
Nej, det är ju det laget som vilket ju egentligen fotboll på nu för tiden handlar om att överprestera gentemot ekonomin, så är det ju Värnamo som har varit den som har solklart fått mest poäng för satsad kronan, tror jag, när man räknar ut vad de har haft för omsättning och budget och så för det här året, så kommer man se att Värnamo med deras då förhållandevis minimal, alltså, du vet Värnamo, vad fan har, de kan ha fjärdedel av IFK Göteborgs omsättning och ändå liksom tar de så många mer poäng och kommer så mycket högre upp i tabellen och då förstår man liksom hur mycket mer de har fått ut av sin verksamhet.
Ja, det är superhäftigt. Vad säger du, Filip?
Ja, nej, det är otroligt. Jag var ju där nere inför säsongen och gjorde ett reportage och var ute på en Värnamo-träning faktiskt och satt ju med Kim efteråt då, för jag skulle ju träffa Emin Grostanic och Aydin Selkovic och medan jag väntade på dem så gjorde jag en intervju med honom. Och jag måste säga, när man var där så jag tyckte kvaliteten, för då hade man ju sett mycket av våra Göteborgslags träningar och sådär och Blåvitt och framförallt. Jag tyckte det var så enorm skillnad i tempo och hur roligt de såg ut att ha. Det var Fidde Holmberg-vibes fick jag runt Kim Hellberg, liksom. Det där var ett gäng som, shit vad de mådde bra och vad de tyckte det var roligt med fotboll. Och så tidigt, och det var inte på grund av någon framgång då eller sådär, men då kände jag bara det här laget, trodde naturligtvis inte att de skulle bli femma, men jag tänkte, det här är en väldigt bra grund, det här tempot, den här intensiteten, samtidigt som de mår så jäkla bra och verkar så trygga liksom, och han ledde det hela där. Jag bara gillar allt som Värnamo faktiskt har gjort liksom, och de har gjort det från grunden och på ett bra sätt, så jag är ruskigt imponerad också. Bra med Kim där på mycket bra.
Men pistol mot huvudet då, Sanna, du som har följt Elfsborg väldigt mycket. Alltså du håller då Hellberg före Thelin. Thelin blev ju på galan där, han fick ju årets tränare. Men, eller har du Thelin på mycket bra här nu?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Nej, håller du Hellberg högre än Thelin alltså?
Ja, absolut. Ja, han får bli årets tränare för oss i alla fall.
Men han fick ju det på galan.
Ja, det fick han.
Vilket väl är sjukt. Alltså, jo, all säger respekt det, var mycket åt vad Jimmy Thelin har gjort. Han har gjort fantastiskt jobb. Men det Kim Hellberg har gjort med de resurserna och med det materialet.
Alltså...
Jo, men det var mycket så. De, vad fan, Jeppe Ockels var ju för fan en av de tre bästa spelarna. Han var väl med där på något jävla hörn också. Som,
ja, det tycker jag är väldigt konstigt.
Det var ju, alltså, han var superbra i några matcher i somras och gjort en helt okej säsong. Men alltså, vi var inte i närheten av att ge honom en femma bland alla älvsborgare. Så ska han vara med som en av de tre bästa spelarna. Så det var så konstigt. Jag tittar bara på poäng.
Jag vet inte vad de kollar på.
Han har gjort rätt många poäng, absolut. Mm. Jag tror att de som röstar då, de tittar på Stockholms lag, Malmö möjligen och sen poäng.
Mm.
Ja. Vad hade du på sista då? Eller skulle jag säga något om Jeppe Ockels?
Nej, du har tagit över programledarrollen här. Det är bra, du kanske är vidare. Ja, nu checkar jag ut det. mycket bra. Vad har du där, Sanna?
Nej, men den är väl ganska bred ändå, och det är väl att det har levt på något sätt, så har det levt hela tiden för oss, både i Superettan och i Allsvenskan, och det är ju en fröjd för oss att följa när det är så, och att det avslutas liksom med den här dramatiken kring Blåvitt, och det slutar med en seriefinal mellan Elfsborg och Malmö, och det är ju bara otroligt, det talar för sig själv.
Ja. Det har varit mycket, mycket bra.
Mm.
Ja, det hade jag faktiskt tänkt egentligen också ha på min där. Alltså, fatta, ÖIS rädda sitt liv i sista utsikten, gå till ett kval, Blåvitts räddning där, Elfsborg, alltså, aj, shit.
Då är det bara den sista helgen du pratar om.
Ja, det är bara den sista helgen, alltså det är sjukt. Men nej, jag skriver under på det 100%. Det är den sjukaste fotbollshöst jag har upplevt sen jag kom till GP, och jag tror det kommer vara den sjukaste fotbollshöst jag har upplevt. Även om vi sitter här om 10 år. Jag tror inte vi kommer att se något liknande.
Nej, men vi kommer ju se tillbaka på det här om jättemånga år och tänka att vad fan var vi med om egentligen? Ja.
Ja. Den där jävla matchen på Borås Arena med Degerfors matchen, alltså, den tror jag inte bara det är dem. Det skrev jag i en krönika. Jag tror att de här spelarna, de kommer gräma sig resten av sina fotbollsliv för att de missar den chansen.
Ja,
nu när det blev som det blev. Alltså.
Ja,
de skulle verkligen göra 1-3-2 mot Degerfors, och de kommer 2-1 med en minut kvar.
Det fick de ju ganska mycket frågor om också efter Malmö-matchen där, om de grämer sig extra över det nu liksom. Ja. Och det var ju inte ens snackat om hur spelarna reagerade efter matchen, hur nedbrutna de var, att de bröt ihop nere i mixade zonen.
Ja, de grät ju i mixade zonen där. Det var ju starkt.
Det var väldigt starkt, det var det.
Det är fint att se, alltså, även om det gör ont för dem, så alltså, man blir ändå... Ja, återigen, vad fotbollen berör liksom.
Det är
så är det. Bra, tackar dig för det, Sanna. Filip, bra, mycket bra och mycket, mycket bra.
Jag var ju inställd på att ha gjort för den här omgången då, så jag hade ju, du vet, Hadaya, och jag hade egentligen, om man får man vara så ful liksom, men jag var lite glad att AFC Eskilstuna äntligen lämnar elitfotbollen. Jag hatar alla såna här konstlade projekt och klubbar som byter namn hit och dit och byter platser, och det finns ingen historik överhuvudtaget. Jag är allergisk mot sånt, så egentligen hade jag tänkt ha med dem där, att de men nu skiter vi det. Jag vill också köra över hela säsongen, för det känns mer rätt om vi nu ska summera det. Och då jag ger det till Utsiktens BK. Vem fasen hade kunnat tro att de skulle nå en topp 3 placering, även om de chokade och var på väg att missa topp 3 till och med, trots tydlig serledning, så tar de sig ändå samman, vinner det här derbyt mot Gais och tar sig till en topp 3 och får alltså kvala för att nå högsta allsvenskan. En klubb som egentligen mer sett till organisation och storlek och ekonomi, allting hör mer hemma i division 2 liksom, division 3 kanske. Det tycker jag är det är ändå jäkligt häftigt alltså.
Inte ens Bosko trodde på det. Han trodde att de skulle komma sexa. Ja, precis. Den här podden är rätt blektippade. Bosko får man ändå säga, som inte ens hade koll på sitt eget lags begränsningar och styrkor.
Det kan han få höra. Han har varit på. Ja, ni tippar oss 15 och ni tippar oss 16.
Tippade Utsikten sitt eget lag sexa, och de slutar 3. För dåligt tippat Bosko.
Men nej, så man kan bara gratulera dem till en mycket väl utförd säsong. Med det spelarmaterialet, där finns du spelare där, men ändå att kunna få ut en topp 3 är otroligt imponerande.
Bra. Och mycket bra.
Ja, då får vi ju gå ett hack upp i tabellen. Naturligtvis efter 11 år så måste vi, och med tanke på den fotbollen de spelar hela året. Gais is going up, och de är faktiskt väl, alltså, så värda det här att äntligen få göra det, och Återigen, de underhöll sina supportrar. Det var inte bara att de vann matcher, utan de underhöll sina supportrar under hela säsongen. Och den gruppen guys har där, den tror jag kommer kunna ta dem långt även i allsvenskan. Men väl utfört 2023 egentligen från första stund. Alltså träningsmatcherna kanske var lite skakigt, men sen kuppspelet och hela vägen. Det var en liten svacka i somras, men otroligt stabil och väl utförd säsong. Och jag vill ge ett extra omnämnande till Gustav Lundgren. Han är nu uppe och konkurrerar med Mikkel Rygaard som min favorit i Göteborgs fotboll. Han är, alltså fasen vilken spelare han är, alltså. Och han är en sån avig typ liksom, som inte är så snabb men ändå hittar allt i inläggen, och han har levererat och vann väl assistligan till slut också, så han kan få ett extra omnämnande där. Men Gais är mycket bra.
Det trodde jag skulle komma på mycket bra Gais där, va? Ja, så att ja. Nu är man ju lite nyfiken då, ja. Sanna, vad fan har Filip på mycket bra när Gais kom på mycket bra redan?
Det är
fan inte lätt att veta.
Det
kan ju inte vara ÖIS.
Nej, ÖIS får tyvärr, de får inte plats här. Nej, men det är, jag vet att det finns mycket man kan säga. Det har varit väldigt mycket tråkiga incidenter under den här säsongen med inkastade föremål, med en massa stökiga matcher. Det är för jävligt och det är för tråkigt. Men vi tog oss över 3 miljoner åskådare som gick på Superettan Allsvenskan den här säsongen. Allsvenskan fick ett publiksnitt på över 10 000 åskådare. Det har aldrig hänt i 16-lagsserien. Och att vi, trots då att det finns tråkiga sidor, så har vi fått se sån jäkla uppslutning på så många håll. Fantastiska tifon, där Djurgårdstifot med King Kong där, det kommer jag inte glömma. Jag tyckte det var så häftigt. Jag tyckte Malmös nu också var sjukt mäktigt, det de hade under, just att de hade det så långt innan matchen började, att man började köra tifo liksom 20 minuter innan. Så om vi bara liksom glömmer tråkigheterna för en stund och bara fokuserar på det positiva runt allt med publiken, så är jag så jäkla glad för allsvenskan, Superettan, att det finns sånt intresse. Och om vi gav ett extra omnämnd till Gustav Lundgren, kan vi ge ett extra omnämnd till IFK Göteborgs supportrar, tycker jag. 16 000 åskådare i snitt under en säsong där de alltså hela tiden var i botten. Det är fasen hatten av för det måste jag säga.
Man kanske inte kan dra den slutsatsen direkt av det, men i och med att Gais går upp och VSK också går upp, ja, och Varberg åker ur och Degen åker ur, så kanske det kommer slå oss ytterligare nästa år, eller?
Ja, det är alltså, utifrån det så får du ju upp två starkare publiklag, särskilt så kan ju Västerås få, eftersom de ligger nära Stockholm och så. Men samtidigt så vet man ju fan aldrig hur det är, hur det går med saker och ting liksom.
Nej, så är det.
Rätt vad det är liksom, så svänger saker och så går det i andra riktningen istället. Men jag håller med, vi har pratat om det tidigare tror jag här någon gång, att ju får man upp Gais och Västerås som vi nu får, så är ju förutsättningarna faktiskt att det blir ännu bättre siffror nästa år.
Hoppas det.
Utsikten kommer väl inte kunna hjälpa till så mycket om de skulle gå upp.
Nej, men det går rätt jämnt BP. Ut med BP ändå.
Ja,
så att,
de har
så
väl
så
ändå
att,
haft det till 1500.
Ja, men jag menar att det är så små skillnader där, så att det gör väl ingenting på totalen som det är.
Nej, jag tror också att vi får tänka att det var inget av Stockholmslagen som var med hela vägen in i guldracet. Och Blåvitt och långt ner, det finns utrymme för ytterligare höjningar, tror jag i alla fall, storstadsklubbarna.
Tackar jag dig för det, Filip. Då kör vi min här då, som vi avslutar med, och jag tar vid på att bra har varit den här hösten. Fotbollsmässigt så har det varit en otroligt dramatisk höst. En höst som konstaterats av tidigare talare här, lär dröja innan vi får uppleva igen. Jag tror precis som du var inne på, Sanna, att vi kommer att prata om och tänka tillbaka på den här dramatiken och de här matcherna i många herrans år. Alltså, jag minns ju väldigt, väldigt många guldstrider när jag tittar tillbaka liksom, och de har ju sin skärm och sin tjusning allihopa. Jag minns när liksom Bayern vann 2001 när de tog sitt första liksom guld någonsin då på herrsidan. Det var ju oerhört stort upp i Stockholm, och sen så kom Djurgården och vann 2 år, och sen vann Malmö, och då var det extremt dramatiskt för IFK Göteborg och Halmstad var nära, och sen så tog ju Blåvitt 2007, och däremellan så gick ju Elfsborg och vann på sin nya arena, och sen kom Kalmar och tog sitt första SM-guld någonsin. Det var ju otroligt stort. Sen 2009 hade vi den här guldfinalen mellan IFK Göteborg och AIK som aldrig hänt tidigare. Sen studsade liksom Malmö tillbaka och vann, och så var Helsingborg helt jävla överlägsna 2011, och sen gick ju Elfsborg och vann en gång till liksom med Anders Svensson som aldrig blev gammal, och sen kom ju hela den här Malmö-dominansen då, där de vann liksom fan 13, 14, 16, 17, 20, 21 och så nu har de vunnit igen. Och sen har AIK, Djurgården och IFK Norrköping av alla lag stuckit emellan och så fick Häcken sitt historiska guld då 2022. Så att jag menar, de har sin speciella charmen, men liksom något som har varit på nivå med hela den här fotbollshösten, det vet inte fan om jag har varit med om tidigare när man tar in hur det har levt i alla ändar och alla lag runt här. Så att jag ger bra till fotbollshösten 2023 helt enkelt. Mycket bra tycker jag det har varit att de kriminella gängens intresse för fotbollens affärer har hamnat högre upp på mediernas dagordning under det här året faktiskt. Dock tycker jag att vi kan bli ännu bättre på det nästa år. Jobba ännu hårdare med det, för jag tycker fortfarande det är ett stort problem att tystnadskulturen är ganska stark inom fotbollen och det är fortfarande svårt att få klubbledare och spelare att prata om det här liksom som sker kring affärer och agenter och särskilt då där det är kriminellt inflytande. Men på mediernas dagordning så har det kommit högre upp och det tycker jag är mycket bra.
Jag vill instämma på den punkten. Ja. Mycket, nej men mycket bra ju. Alltså det är ju, behövs ju bara mer av det där.
Så är det. Och sen mycket, mycket bra tycker jag då att det är att opinionen kring läktarstörningar har vänt delvis under det här året då. Och kanske inte minst efter den här guldfinalen. Jag såg att Sportbladet, de hade gjort en enkät där nästan 50 000 hade röstat. 80% tyckte att bengaler var skit. Och då är det ändå på en sportsida då. Så nu hoppas jag att man tar rejäla krafttag mot de delarna av läktarna som inte kan hantera detta. Och där tycker jag att det via förbundsordförande Fredrik Reinfeldt kommit en del sådana indikationer. Och det tycker jag då är mycket, mycket bra. Men den här guldfinalen och klubbarnas genomgående flata agerande mot ordningsstörningar har ändå dödat den sista kärlek och respekt jag hade för allsvenskan och elitklubbarna. Och bland annat därför så kommer den här podden nu att ta en paus och GP:s fotbollspodd kommer komma tillbaka i en ny och förbättrad form under våren 2024. Därför inget nytt avsnitt nästa vecka, men jag tackar er, Filip och Sanna, för era kloka inspel och synpunkter denna säsong. Jag tackar alla som har lyssnat. Laul med vänner tar som sagt en paus på obestämd tid, men GP:s fotbollspodd är tillbaka med nya avsnitt våren 2024. Ha det bra så länge och god jul!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.